Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska vara ute där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 238. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hejsan på er.
Hallå.
Det är onsdag förmiddag när vi spelar in detta. Sedan vi hördes senast har Malmö FF spelat två matcher i Svenska Cupen. För all del en halv-U21-match också, men den kan vi ta lite senare. Men de två matcherna i Svenska Cupen blev alltså två förluster mot Västerås och Gais. Cupspelet är över redan innan gruppspelet är avslutat. Och detta föranleder ju diskussion kring vissa saker i laget.
Precis. Jag tänker också att det är en intressant diskussion. Jag försökte på uppstuds komma på om man skulle ranka det här kupputåget i någon slags, sätta det i någon slags historisk flopp-kontext. Vad har man in det då någonstans? Alltså det är ändå, det har ju varit några sådana riktigt tunga, bland annat den här förlusten mot Boys då i till och med i kvalomgången på sommaren. Den väger ju tungt så att säga i sammanhanget.
I modern tid så är det ju den värsta, därför att det handlar inte bara om resultatet utan det handlar om hela insatsen. Det var alltså både från bänk och på planen. Man hade bänkat flera viktiga spelare och på planen var det fullständigt förvirrat. Mm. Och oengagerat och ointresserat. Och då har jag även gruppspelsmatchen mot Öster borta som var något liknande syndrom där Rössler också hade bänkat en hel del spelare och där man bara skyllde på underlaget och att det var inomhus och bollen studsade konstigt och det var lågt i taket. Men det fanns liksom inget engagemang, ingen energi i laget överhuvudtaget. Det finns faktiskt säkert fler längre bak, men i modern tid är de väl.
Ja, det var ett par år där kring vad ska vi säga alltså under 00-talet där det var ett par innan gruppspelsversionen fanns där det var ett par uttåg också som var mycket tveksamma.
Det var någon faktiskt åkte ut mot Landskrona någon gång 2008 också tror jag och åkte ut mot Väsby 2006. och så superettan lag.
Ja, det har varit några tveksamma insatser i kvalmatcher också. Lunds BK i först när de möttes för ett par år sedan. Så jag minns rätt att de hade en kvartsfinal mot, om det inte var mot Örebro också ett år som de förlorade med 1-0 hemma.
Jo, det var det.
Som också var ett oerhört blek.
Men det är som
det var ändå en kvartsfinal.
Nästan blivit lite varannan års. Nu senaste, det är ute i gruppen ena året, sen är final nästa år. Ja.
Det har varit tre omgångar så att säga.
Ja, det om det kanske.
Ja, om de hade vunnit finalen mot annat år hade folk kanske kunnat leva med det.
Ja, precis.
Men nu gör de inte ens det. Det om det, ja precis. Den listan, den rankingen får ni hålla utkik efter på sydsvenskan.se. Kanske även i Sydsvenskan. Det vi ska göra nu är att försöka bena ut de problem som Malmö FF uppenbarligen dras med. Max och Fredrik fick inför detta i uppdrag att göra varsin lista där de försökte på något sätt prioritera de här problemen. Jag har sen då sammanfört dessa och gjort någon sorts kombination av dem. Och det man då ser här är ju att Om vi tar det här i någon sorts prioordning, för det är ändå det som övningen går ut på, är ju att ni är tämligen överens om att det här med motivation och energi är någonting som ligger väldigt högt upp på denna listan. Och då är frågan, vad är det som behöver göras? Hur ska energin, hur ska man de hitta energin?
Vi bara tittar på varandra här i våra datorer. Jag tror man ska säga först och främst, alltså att, för du sa i början, Fredrik, att vad behöver laget göra? Jag tror det är större än laget just nu. Jag tror det handlar om hela verksamheten runt A-laget, och jag tror det handlar om föreningen som måste hitta rätt på flera fronter. Och när man pratar energi, så det är väldigt svårt eftersom vi fortfarande då inte ser så mycket av A-laget. Men jag tycker att energi måste komma från många håll. Jag tycker att sportchef Daniel Andersson får steppa upp kanske och liksom vara med i debatten, diskussionen, vara aktiv själv. Kanske rent av söka upp uppmärksamheten.
Anders Pohl, verkligen hans grej.
Nej, jag vet att han inte är förtjust i det, och jag respekterar det i grunden, men någonstans så kanske man måste göra någonting. Anders Pålsson, ordföranden, gav ju en ganska omfattande intervju med oss för någon vecka sedan och pratade sedan på MFF Supports årsmöte om att det skulle bli en lösning på anfallsproblemet denna veckan. Och när han sen blev intervjuad i Radio Malmöhus, så det var inte bara hans fel för att frågeställningarna var väldigt vaga och tama, men han gav ett väldigt passivt intryck där. Och jag tycker liksom att Malmö FF är så stort nu att nu måste man, det må bara vara två cupmatcher, men det är liksom en försäsong som har sett allmänt skakig ut, och det har inte hänt något nytt runt truppen. Nu måste man liksom på något sätt fånga upp och visa sin energi från alla led i föreningen.
Ja, när vi pratade senast, eller de senaste avsnitten, så har jag ju faktiskt påtalat den uppenbara bristen på engagemang och intensitet i de träningsmatcherna som man spelade. Fredrik, du tyckte ju då att man inte kunde dra för stora växlar av träningsmatcherna. Mm. Vad har du att säga till ditt försvar nu?
Ja, nej, men alltså det har ju just träningsmatchernas utseende. Jag vill allt minnas att MFF har spelat ganska dåliga träningsmatcher tidigare säsonger också. Och alltså, var det inte förra året man ändå gjorde en ganska bra bortamatch mot Wolfsburg? Då inledde man med att spela oavgjort mot IFK Malmö då också. Så jag tror inte det handlar om det. Jag tror det handlar om att man är på jakt efter någonting. Och det är just det som är det svåra, att det här är alltså, man halkar ju in i det här med vad ska motivera den här truppen att bli bättre. Det är ungefär samma kamper om samma platser mellan samma spelare, och det har ju ändå utkristalliserat sig vilka som går först i de här kamperna. Ganska hög medelålder i truppen. Det känns alltså, de flesta rollerna känns ganska cementerade liksom. Och man spelar ganska mycket på samma sätt som man gjorde förra året. Det är inte så att man försöker på något nytt sätt. Okej, nu har man blivit av med sin centrala anfallare då. Och då ska liksom Marcus Antonsson då, det verkar det ju som nu, helt enkelt bara ersätta honom rakt av och på samma sätt. Trots att han inte är samma spelare. Och det här är alltså en spelare som MFF så sent som i oktober lånade ut för att han inte hade någon plats alls. Så att det är liksom inte glasklart så där, det behöver hända någonting i truppmässigt för att liksom ruska om lite grann, för att spelarna ska liksom känna sig lite osäkra, och då hamnar man ju där på samma ställe igen med den här, kanske framförallt den här anfallsvärvningen som är numera nästan utlovad.
För bara skjuta in så inte vi, det var inför Chelsea, de spelade ju åt mot IFK Malmö från Vann.
Ja, just det. Ja,
från Vann med 7-0 i film.
Ja, just det.
Skäller på sig i efterhand.
Nej, just det. Men det var en ganska bra match mot Chelsea också. Nej, men det tycker jag fortfarande inte man behöver ta lägga så stor vikt vid just de här träningsmatcherna. Men det handlar väl mer om att ta lite steg och sådär. Det har väl MFF inte gjort.
Men vad det gäller energi på planen, så det är ju någonting som, Alltså Rasmus Bengtsson vet vi, han är borta. Berang Safari har försvunnit nu definitivt från förra säsongen. Och innan var det Marcus Rosenberg. Jag tycker att jag ser för lite kulturbärare som visar det på planen just nu. Även om Malmö vann allsvenskan i överlägsen stil i fjol så gjorde det på ett bra sätt. Så den här våren nu när det har hackat så tycker jag inte att jag ser eller hör de som verkligen steppar fram och säger att det här är för jäkligt, nu måste vi göra någonting.
Ja, det är ju ingen som säger det när man pratar runt och hör vad som sägs och så är det ju ingen som på något sätt tycker att det är egentligen ett stort problem att man åkte ut kuppen. Man säger ju att det var för dåligt förstås, men det är absolut inte tecken på någonting större. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt ändå. Det är inte så, man hör inte det här, nu får vi ta oss i kragen, det här håller inte, utan analysen är snarare ja, vi missade för mycket chanser. Och det om det liksom. Där, djupare så går inte analysen utåt sett i alla fall. Det är inte så att man liksom blottar strupen på något sätt och säger att det här håller inte för Malmö FF. Vi måste bli bättre.
Ja, jag tycker också att det är märkligt. Att det, sen kanske de... Kanske de skärskådar sig själva mer inbördes. Men att man inte kan säga mer utåt tycker jag också är konstigt. Det påminner ju väldigt mycket, så som matcherna har sett ut, påminner ju väldigt mycket om de åren, även om de har varit mer och mer sällsynta. Så påminner det mycket om de åren när MFF har gjort dåliga säsonger. Det vill säga att man får kämpa oerhört mycket. Att det krävs väldigt många situationer för att man ska göra mål och att motståndarna har väldigt lätt för att skapa både mål och farligheter. Jag fick tydliga för liksom känslor från de här vad ska man säga, alltså Sören Åkerby åren där.
Uff.
Ja, men alltså inga jämförelser i övrigt, men där var det ju väldigt ofta så att MFF spelade bra fotboll liksom mellan straffområdena i nästan alla matcher, men hade en oerhörd förmåga att förlora i alla fall. Mm. Nu tror jag kanske inte att MFF kommer att parkera i mitten av den allsvenska tabellen för det, men kan ni, tror ni, finns det någonting i den jämförelsen som verkar vettigt?
Ja, men jag tycker just det här, alltså spelmässiga analysen är ju, det känns ju allt mer klockren att motståndarna, hur dåliga de än är, eller hur, inte dåliga, men även om det rör sig om mindre lag, lyckas göra mål på sina chanser utan, och de får chanserna, medan Malmö nästan inte skapar någonting, utan man tycker att man har en massa chanser, men det är mest slumpartat och att man liksom krigar och att man är individuellt ändå överlägsna. Det är inte så att man skapar någonting utifrån spel och fantastiska fasta situationer eller någonting, utan det är ju, och jag tror lite grann det där är, för nu kan vi uppfatta som extremt gnälliga igen, men jag tror kanske att fler står bakom oss den här gången, att någonstans, ja, det är bara kuppen, men det här är larmsignaler som man bör ta tag i och göra någonting åt och markera att det verkligen, och säkert görs mycket internt, men även så att det syns utåt, för att jag har ju sett en del, jämför du redan med våren, är det 2018 med Magnus Persson, att de får de bibbarna av det här liksom lite uppgivna loja utan engagemang.
Mm. Ja, men apropå att folk skriver att vi är gnälliga, jag vet inte, jag tycker snarare att vi, jag tycker inte alls att vi är gnälliga, det visar väl högst tydligt att vi har haft ganska rimliga invändningar med tanke på hur resultaten och prestationerna sett ut så här långt. Alltså, vi kunde ju gått en annan väg också och valt att hylla tonåringar efter en U19-match, det är ju, om man väljer att se det på det viset, man får ju liksom, det är väl, vi har haft rimliga invändningar tycker jag. Jag tycker inte vi behöver ursäkt för att vi ska vara gnälliga. Det är väl inte att vara gnällig, utan det är väl ganska sunda analyser av vad som, hur har det sett ut.
Nej, det är ibland uppfattat det kanske att man letar, men jag tror också att man ska ha med sig att vi tillsammans, vi har rätt mycket erfarenhet och sett ganska mycket, och man får ganska snabbt en känsla av läget också, och den känslan är ju inte bra nu. Och jag tycker att det bara förstärks av det här som ni var inne på, när man bara säger att ja, men vi skapar många chanser och vi bara sätter inte dem ungefär. För jag tror att problemen är betydligt djupare än sig.
Men det finns alltid, jag tycker alltid det finns alltid en fara när tränare faller tillbaka och pratar om statistiken som och en statistik som pekar på att man borde ha vunnit matcherna. Magnus Persson gjorde det väldigt mycket den här våren 2018 och hittade olika sökte tröst i statistiken eller vad man skulle säga. Ove Rössler gjorde det ju, han hade ju någon slags personlig statistikleverantör som varje gång efter matcherna försåg honom med precis den typen av skottstatistik som visade på att MFF borde ha vunnit matchen. Och det finns alltid en viss fara i såna här lägen att man faller in i det där. Att Jonas Thomasson har ju till exempel sagt nu att 9 av 10 såna här matcher så vinner man med FF. Men statistiskt sett har han ju fel eftersom Malmö FF har förlorat 2 av 2 sådana här matcher. Så om man slarvar med detaljerna så kommer ju den här 10:e matchen oftare än vad den borde göra, så att säga. Och det är frågan om man tagit de här stegen i vinter som man behövt göra. Jag tycker fortfarande att det går igen där. Man är väldigt beroende av den individuella skickligheten. Det finns till exempel en sekvens mot Geist där när jag tror det är en Nanasi som heter inte Toivonen som sätter den vidare en skarv till AC. Det är ett fantastiskt nummer liksom. Men det kanske inte är frukten av ett spelövertag så mycket som ett briljant spelsinne hos Ola Toivonen. Det är där någonstans det hamnar. Och de chanserna kommer ju såklart dyka upp. Men vill man vara ännu mer säker på att vinna matcherna så då behövs ju fler löpningar, fler kombinationer och kanske tydligare struktur ute på planen som gör att så att man liksom verkligen garanterar att man kommer vinna matchen på något sätt. Så länge man inte har en sån där dag då ingenting stämmer. För det går ju absolut att sortera in Gais-matchen i ett sånt fack också. Ingenting stämde avslutningsmässigt. Men när det sker för, vad blir det, 4:e gången i rad, då är det ju kanske en signal på någonting annat. Och det tycker jag, det är det som jag menar har gått igen hos vissa MFF-tränare i pressade lägen. Att istället för att se till den här helheten så har de valt att i enskilda matcher alltid ta ut en viss statistik som liksom passar bra i det läget.
Jag får en känsla också av att med tanke på det här som ni har sagt och inte minst då med hur truppen ser ut ålders- och konkurrensmässigt och att MFF kanske mer än något annat lag den här säsongen skulle behöva få publiken tillbaka. Det vill säga det omvända förhållandet mot hur det var förra året, att MFF kanske var det lag som tog minst skada av publikfrånvaron.
Jag tänkte faktiskt på samma sak igår här. Och jag tror att du har väldigt rätt i den tankegången. Därför att publiken skulle sätta press på laget också. Man kunde glida fram i fjol på sin erfarenhet och att man var bättre än de andra. Men att nu kanske inte den motivationen och det trycket som alla pratar om att finns i Malmö FF. Det finns inte där, inte publiken är med. Så jag tror det är en väldigt stor del av det här faktiskt.
Om man tittar vidare på era åtgärdspaket så finns det ju andra punkter som tangerar varandra. Mm. Fredrik har bland annat...
Jag vill bara avsluta med motivationsbiten som kanske är den absolut svåraste. Det är en sak om MFF trots allt hade krånglat sig vidare i gruppen på något sätt och även om det klickade lite sådär. Men då anspänningsnivån blir högre ju längre man går i gruppen förstås. Men nu väntar ju nästan 6 veckor utan matcher.
Det är
ju,
38 dagar.
38 dagar, ja precis. Vad gör man på dem? Hur motiverar man sig? Det är en sak att träna och kanske det återstår ju några... Det är ju fler lag än MFF som åkte ur kuppen så att säga, så att det kommer ju finnas träningsmotstånd att spela mot. Så här. Men hur får man ihop laget? Hur får man dem att spetsas till liksom, och verkligen vara redo och få upp ångan och sådär? Det kan vara läge för MFF att åka på försäsongsläger, bryta restriktionerna och chartra ett plan ner till Spanien och bara låsa in sig där och få ihop laget. Eller någon slags miniläger på hemmaplan kanske.
Jag skulle precis säga, för jag visste inte om, för jag har skrivit samma punkt på min lista. Jag visste inte om vi var inne, men den hänger ju samman med motivation. Jag vill ju bara markera att jag tycker absolut inte att de ska åka någonstans. Men ett läger på hemmaplan någonstans skulle kunna vara en markering. Men det är svårt i pandemitider, men någonstans tycker jag att man borde även där vara lite öppna och visa någon sorts plan. Det här, nu gör vi så här fram till Allsvenskan. För om man bara tuggar på precis som det är nu, då känns det ju som en uppenbar risk att det här inte blir särskilt bra. Att det är uppenbart att det behöver ske någonting som det är en omstart de måste göra. Och de kan inte bara fortsätta med världens längsta försäsong. Marcus Rosenberg hade bara slutat tvärt om han hade spelat fortfarande. Jag tror precis som Fredrik, de måste markera någonting. Att det är en omstart och hur och vad vill de göra.
Mm. Sen handlar ju, för det handlar ju egentligen inte om att de åker ur kuppen. Det här på ett sätt, så här, det är en, vad ska man säga, någon slags bonustitel snarare än en stor titel i sig. Och MFF behöver inte vinna kuppen för att de är för Europa kvalsmässigt eller något sånt där. Utan det är ju inte det som är grejen liksom. Alltså, MFF har klarat sig ganska bra utan kupptitel nu sedan 1989. Så att det är inte det som är saken här riktigt. Utan det handlar ju om att liksom växa som lag och i förlängningen kanske då även klubb liksom.
Om vi då återgår till listan så har Max punkten konkurrens. Att truppen måste konkurrensutsättas. Och räknar upp ett antal platser där som och de positionerna har ju då Fredrik också som egna punkter kan man säga. Så att jag tänker att vi börjar bakifrån och pratar om målvaktspositionen där Fredrik, du menar att tryggheten saknas. Kan du utveckla detta?
Ja, men det är ju en sak att Johan Dalini är allsvenskans bästa målvakt får man väl nästan säga. Missar jag någon nu? Nej,
han är det absolut.
Jag blev lite osäker helt plötsligt. Och allting börjar ju byggas bakifrån. Vi tittar ju, det blir ju såklart mycket fokus på det offensiva då, i Mattias Kristelin är den enda som har lämnat. Men Johan Dahlin har ju faktiskt någonstans också lämnat från förra säsongen. Han kommer ju förhoppningsvis för MFFs del tillbaka igen. Men man vet ju inte det i nuläget. Och det där är en position som är... Alltså det, Man kan verkligen inte underskatta den. Betydelsen
för den.
Ja, förlåt. Överskatta dess betydelse. Alltså, allting börjar ju där och det har varit några insläppta mål, delvis lite tavelsmässigt men också en skakighet på defensiva fasta. Och kanske framför allt viktigast de kraven Johan Dahlin ställer på sin backlinje och i förlängningen det hela försvarsarbetet, hur han hörs och vad han accepterar ju inget slarv på det viset. Säger inte att Marco Johansson accepterar det, men jag tror att Johan Dahlin har en rutin och en pondus som gör det tydligt att spelar man med honom bakom sig så ställs det vissa krav. Och det tycker jag att jag har saknat i MFF. Det där, alltså, när Maric kör sitt 1-0-mål, då ligger Akhmedovic alldeles, alldeles för långt borta. Han ska ju lägga mycket, mycket tätare på honom. Jag tycker, om man tittar på Akhmedovics insatser så här långt den här säsongen, så är han inte där han var i fjol. Och jag tror att han hade behövt Dahlin bakom sig för att liksom tagga till det där sista som man behöver. Inte ens Akhmedovic, trots att han själv anser att han är färdig med allsvenskan, kan dominera utan att liksom komma upp i 100% nivå.
Ja, det är svårt det här också med Marco Jansson. Alltså, det är ju en duktig målvakt, absolut. Men, och det handlar inte om att hänga ut en person eller en spelare. Men det krävs en speciell nivå för att spela i Malmö FF och var den som är första målvakt och ska liksom leda laget. Han gjorde en bra höst i fjol, men han sattes egentligen aldrig under press. I enstaka matcher naturligtvis, men inte, det fanns liksom aldrig någon fara för guldet. Det var aldrig någon stress eller press. Och Granada var det ingen som räknade med att de skulle slå ut, så att där fanns inte heller någon press. Och jag tycker för mig har det vuxit fram liksom att det kan låta hårt, men han har inte i nuläget de kvaliteter som räcker för att vara förstemålvakt i Malmö FF över tid. Och eftersom situationen är så osäker som den är med Johan Dahlin. Alltså nu pratar vi, nu är det ju 8-9 månader. 8 månader är det väl i alla fall som han inte har spelat match. Han är fortfarande i rehabträning, det är lite hysch-hysch. Han har motiverat sig med att vara målvaktstränare uppe i Hässleholm för att ha någonting att göra. Alltså hans väg är ju långt tillbaka oavsett vilket. Och tåget kan gå väldigt snabbt under våren här. Och in, återigen i det Champions League-kval i sommar där du inte kan värva någon till de första två omgångarna. Eller i alla fall inte den första. Jag tror att det blir förmodligen de två första omgångarna. Och den osäkerheten som, jag tycker du beskriver det jättebra Fredrik, alltså det sprids en osäkerhet i spelet. Han äger inte sitt straffområde. Och det jag, lilla jag har sett på plats nu är att jag hör Mattias Nilsson betydligt mer som ledare på planen än vad jag hör Marco Johansson.
Alltså det handlar ju, precis som ni säger, så handlar det ju inte bara om målvaktsspelet i sig, utan det handlar ju väldigt mycket om personlighetstyp också. Och jag delar den utan att rangordna målvakterna i övrigt, så delar jag lite den uppfattningen som du uttrycker här, Max, att det känns, det, om inte annat så är ju Mattias Nilsson i alla fall en annan typ.
Han försöker vara en annan, ja.
Sen vem som ska spela, det är ju, finns det ju folk som är betydligt mer kompetenta än vi som avgör. Men man kan konstatera det, att de tillför olika saker.
Och kontentan är väl att fortfarande tycker jag att i det läget de är i nu så skulle de behöva en mer rutinerad, etablerad målvakt som kan sätta fart på laget. Kan dra en liten parallell, det är säkert vissa som tycker att de är jättelångsökt, men Rosengård har ju, Zecira Musovic har ju lämnat nu för spel utomlands och man har tagit in Stefan Labbé som har massor av erfarenhet från internationell fotboll och kanadensisk fotboll. Jag tror precis vad de behöver också. De behöver också en ledare som kliver fram, som inte kanske blir lite passiv och känner sig trygg i sin roll där bak, utan det krävs en konkurrens, en kick, eftersom inte Dahlin är med.
Ja, det känns ju, där känns det ju faktiskt som att det finns ganska goda möjligheter att hitta en sån person om man skulle vilja. Det finns ju gott om målvakter ute i Europa som inte får så mycket speltid som de skulle vill jag ha. Sen handlar det om att hitta rätt där också, såklart. Det kan ju bli fel också. Det har väl varit, om man ser på övriga allsvenska lag som har hämtat in utländska målvakter, så skulle man kunna säga att det kanske är 50-50 i träffprocent.
Ja. Jag vet inte om det finns några svenska målvakter ute i Europa som sitter på bänk. Jag har lite för dålig kunskap om det.
Ja, alltså Robin Olsen, men jag vet inte om det är...
Nej, han kommer inte hem. Nej, han kommer inte hem.
Då när vi är inne på de här året som redan har glidit över lite och pratat om Anel Ahmedhodžić, så tar du också upp mittbackssituationen, Fredrik. Där är ju då Rasmus Bengtsson är så gott som borta från föreningen, där Lasse Nilsson och Frans Brorsson har utgående kontrakt och ingen av dem verkar vara närmare en plats i första elvan än den andra. Att döma av hur det har sett ut här.
Även om jag tyckte att Frans Brorsson var, om man nu kan säga...
Jag tänker rätt utdragningsmässigt alltså.
Ja, okej. Nu menar jag så.
Nej, men spelmässigt får du gärna få utveckla.
Jag tyckte Frans Brorsson var ganska bra mot Gais. Tyckte att han betydligt mer framträdande än Anel Ahmedhodžić. Han var aktiv, spelade, bra passningsprocent... Satte god fart på bollen, tycker jag. Men det själva situationen i sig är ju inte optimal på något sätt. Sen finns ju Vagic där bakom också som har utgående kontrakt. Och ja, det har ju sagts ganska länge att MFF vill förlänga här. Men det har ju inte hänt någonting på den punkten. Och Och Tomassons, vad ska man säga, jag kanske inte ska säga vacklande, men att han har ju inte riktigt visat vem han vill spela, gör ju att det blir ganska svårt för spelarna att bestämma sig kring framtiden också. Jag förstår att man vill testa runt på försäsongen, men det är lite svårt också när det inte utkristalliserat sig någonting där egentligen. Och, det kanske också visar sig att det hade varit smartare för Malmö FF att faktiskt, nu fick man kanske inte det man ville ha, men just med Ahmed Hodžić, det är svårt för en sån ung kille om, som ändå varit väldigt tydlig med att han är redo för att lämna Allsvenskan. Är han mentalt på plats 100% då? Det blir också en utmaning.
Ja, där tror jag också att om Arnel ska klara den här veckan så hade han behövt en klippa bredvid sig som vill vara med och styra och ställa också. Det är ju så att Nilsen är ganska tillbaka och han kan ryta till någon gång. Och Brorsson är rätt så mycket fokuserad på sitt eget spel också. Så att det kanske Arnel hade behövt knuffar också från någon i det här läget. Men jag tycker också signalen att man spelar olika mittbackspar i två viktiga cupmatcher signalerar en viss velighet. Jag vet att MFF bytte ju under Rösler också en del med mittbackar, men, eller väldigt mycket, för det, delvis av skadeskäl. Men då handlade det ju mer om att man kunde motivera olika matchtyper och så vidare. Och det fanns en rotationsordning. Men att så här tid på säsongen, inte två stycken vet att vi är första valet i tävlingsmatcher. Det känns tveksamt.
Och så blir också situationen än mer rörig när man vet att det är mittbacksparet som går in i säsongen inte kommer slutföra den. Att det är så oerhört tydligt. Det är ju liksom ingen hemlighet att Ahmedhodžić kommer lämna MFF till sommaren. Och det blir också en lite märklig situation. Nu skrev Sportbladet har ju skrivit att här på alldeles innan vi spelade in den så att de hade att Alexander Milosevic, att MFF är intresserat av Alexander Milosevic, den där förre AIK-backen. En stor talang var ju med och tog U21 guld där med 2015 med Sverige. Men sen har han aldrig riktigt lyft till de där höjderna man trodde att han skulle göra. En bra back och hög allsvensk klass. Men ja, inte Ahmed Hodžić-nivå kanske. I alla fall inte om MFF vill ha den där spelande backen som man har i Ahmed Hodžić. Även AIK ska vara intresserat då. Det är väl kanske hans personliga första val. Han är ju väldigt mycket AIK, så att säga. Men han är i alla fall klubblös efter att ha varit i...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Väle här i Välje här i höst. Det känns väl kanske inte som det mest... Det kanske inte är den allra mest spännande mittbacksvärvningen om det skulle bli så, men... Det kanske skulle vara bra. Då behöver vi få in någonting hur som helst.
Relaterat till detta och till konkurrenssituationen är ju anfallsspelet. Det har ni också med som separata punkter. Max, du... Eller så här, att det du skrev Fredrik var att spelprinciperna stämmer inte överens med materialet. Och Max skriver att de behöver titta på ett alternativt spelsystem om man inte hittar en ny anfallare. Kan du utveckla den tanken, Max?
Nej, men jag vet att det var andra som kom på samma tankar redan i höstas. Så det är väl inget unikt så, men det känns som att man har låst sig vid det här. Att du ska ha en central anfallare och du ska ha kantgubbar som du kan sticka framåt. Och så är det spelprinciper som ska vara väldigt fria. Men det känns inte riktigt som att MFF utan Isak Kiese Thelin har materialet. Eftersom det inte funkar. Jag menar, fortfarande det är inget att kasta på honom. Men Amin Sarr spelade på U21-matchen igår och gjorde egentligen mål. Och blev jätteglad över det. Innan dess gjorde han mål den 2 augusti i fjol. Alltså det... Och han spelade i och för sig mycket kant i höstas, så det är inte det. Men någonstans så handlar det kanske om att man får gå tillbaka till en 4-4-2 eller vad som helst. Liksom, på något sätt där man har ett, kan spela på ett annat sätt. Och kanske under lite fastare former, eftersom det inte bara räcker med de här individuella kvaliteterna. Det lustiga är ju att det har räckt bättre i allsvenskan då än mot dåligt, eller mot bra motstånd i allsvenskan än mot dåligt även där. Och det borde kanske vara tvärtom, men för det var ju en del av svenska matcher i fjol som var väldigt stillastående också. Det hände inte mycket i straffområdet. Men jag tror att Malmö måste hitta alternativa sätt att anfalla och tydliga sätt att anfalla.
Ja, om inte göra om det så i alla fall ha det som alternativ. För att det, är väl, det tycker jag också är någonting som man har sett här under cupmatchen, att MFF kanske blivit lite förutsägbart. Man vet ungefär vad de ska slänga in och man vet ungefär hur de skapar sina chanser. Det har ju pratats väldigt mycket om de här spelprinciperna, som att man ska vara oerhört rörliga i offensiven. Men titta på matcherna mot Gais och Västerås. Jo, Inge Berget ligger ju på sin högerkant. Exempelvis. Han befinner sig ju inte centralt inne i planen i några längre perioder. Och Marcus Antonsson växlar ju inte kant med någon ytter för att liksom... För att variera där, jag tycker Toivonen är väldigt sällan djupledsgående i spets till exempel. Om man ska hitta det där rörliga offensiva spelet som Thomas har pratat så mycket om. Det har man liksom inte riktigt sett till där. Så att, då kan det ju vara bra att förändra MFF offensivt med ett 4-4-2 i alla fall under perioder av matcher eller i vissa matcher. För att liksom få ett mer, ja, överlag ett mer rörligt anfallsspel och mer oförutsägbart anfallsspel.
När de var som bäst så var väl Mackan och Mackan, deras samarbete var ju väldigt avgörande. Det är ju kanske samarbeten som Malmö FF måste hitta nu i sitt offensiva spel. Och inte, jag tyckte i och med Sar sa något klokt också efter U21-matchen igår, att de hade pratat ihop sig i pausen och rätt så tydligt då markerat att vi måste komma i djupled, och när vi kommer i djupled så måste vi riva in mycket folk i boxen, vi måste vara med på andra bollar. Och det är precis så det inte har sett ut i många matcher. Det har inte varit mycket folk inne i boxen. Det har inte varit någon som har huggit på andra bollar. Utan det har varit chansartade inspel från ett par lägen i kanten, på kanten.
Överlag så har det varit ganska... Det känns lite grann som den här toppfyran har varit lite för isolerad från varandra. Att till exempel Antonsson har hamnat lite för långt ifrån Toivonen många gånger. Om man jämför då hur han spelade med Rosenberg när de var två på topp. Att de låg ofta väldigt nära varandra. Det räckte med en skarv för att friställa Antonsson från Rosenberg då. Till exempel, för att de visste hela tiden vad de hade varandra. Sen ska det ju sägas att det blir också svårare för... när man möter ett superettanlag då kanske, eller inte svårare möjligtvis, det lagen backar ju hem i allsvenskan också, men Gais lägger sig ju verkligen tätt och lågt ner, och det känns som att MFF i efterhand kanske lurar sig lite av att vi dominerar matchen i andra halvlek. Ja, det är väl ganska givet. Gais vill ju på inget sätt dominera den själva och ha jättemycket boll och tappa den högt och få omställningar mot sig. De var väl inte helt missnöjda med att MFF hade bollen. Det ingick nog i deras plan, så att säga.
Så har det ju sett ut i flera matcher, tycker jag, just det här. Att det är ett stort bollinnehav runt straffområdet som inte har gett så mycket egentligen.
Ja, men det var ju också det som var melodin i början med Thomasson. Ett väldigt stort bollinnehav runt straffområdet. Sen så ändrades ju det i slutet av juni, tror jag det var. Eller om det var i början av juli när MFF radade upp 8 raka segrar där. Dels kom ju Toivonen igång i den vevan och Thelin hittade mer rätt i sin roll och så vidare, och man blev allmänt mer rörligt liksom. Även då som Jo Inge Berget fick chans på kanten igen och blev mer, ja, det blev ett helt annat riv och spelarna började liksom kombinera mer och löpa lite mer generellt sett.
Men det gick ju fortare och gick rakare framåt.
Ni säger att rörligheten och snabbheten har gått förlorad om man jämför det med när det såg ut som bäst ut. Handlar det bara om Isak Kiese Thelins medverkan respektive frånvaro?
Nej, det kan man väl inte säga att det enbart handlar om det. Men om man tittar på just den rollen så... Då, hans spelstil tarvar ju liksom mer uppmärksamhet från det försvarande laget. Fler spelare måste ingå i bevakningen på honom. Det öppnar upp lite mer, skulle jag säga. Han kan liksom ge laget de där extra tiondelarna eller vad det kan vara i anfallet som öppnar upp. Sen handlar det också om att veta att man har liksom en stjärna där uppe. Liksom att vad det gör med konkurrenssituationer och lagets självförtroende överhuvudtaget. Men för min del så är det stora med MFF nu inte att det är liksom inte så att MFF Antonsson tycker jag kan få lite för mycket skit också. Jag håller fortfarande fast vid att han är en spelare som ska vinna en allsvensk skytteliga i Malmö FF. Det tror jag absolut han kan göra. Men det handlar mer om att det saknas timing. Man rör sig lite för sent. Man tar inte tillräckligt mycket initiativ i löpningar och så vidare för att öppna upp för antingen sig själv eller för någon annan. Man tänker liksom väldigt sällan längre än den situationen man är i. Och det tycker jag... Då blir man förutsägbar helt enkelt. För att då uppstår inte de där situationerna från ingenstans i och med att man blir lite för statiskt och för förutsägbar.
Jag håller ju med vad det gäller Antonsson, jag har sagt flera gånger innan. Jag tycker att han får klä för mycket skott här. Men det kanske också handlar om systemet, att han skulle fungera bättre i ett annat system. Jag vet inte. Sen tycker jag det kan finnas en del i kritiken. Och det är, återigen, det är lätt att svänga sig mot när man inte har den som ska lösa det praktiska. Men sanningen är ju att Malmö FF visste att Marcus Rosenberg skulle sluta för 2 år sedan. Och man har ju egentligen inte riktigt löst den historien fortfarande. Man har ju liksom lappat och lagat med att låna in till Lin. Jag är väl medveten om att hur svårt det är i en komplex fotbollsvärld att satsa långsiktigt på den fronten. Men liksom, någonstans så hade man kanske velat säga att Malmö var längre framme. Att här är vår nästa Marcus Rosenberg, och att det här får kosta för vi måste ha.
Apropå anfallaren så har du ju nämnt två namn nu när som Kvällsposten skrev igår då. Jag vet inte om vi ska diskutera lite kring dem då, men det är ju den här nummer 9, tydliga nian, liksom ganska reslig person, erfarenhet från Europa. Alltså det är ju den, oavsett vad MFF säger att man tycker om de anfallsalternativen man har och så vidare, så är det ju den typen man letar efter. Och det är uppenbart att klubben själva är medvetna om detta, att man behöver få in en anfallare som liksom inte bara betyder mycket för spelet utan för själva gruppsammanhållningen, att hela gruppen behöver tända till, för nu ska vi spela in en ny spelare och liksom bli lite spetsigare och så vidare, och nu ökar konkurrensen på anfallssituationerna. Nu gäller det för dem som får chansen att de tar för sig och gör mål och jobbar hårt för att lyfta liksom.
Jag är som tyvärr för dåligt påläst för de här spelarna, men samtidigt vissa av dem kändes ju som de var på en hylla som var högre än vad Malmö kunde nå, och att det var lite kanske Jundal Thomasson drömmar från en större värld, jag vet inte.
Vi ska nämna namnen då som Kvällsposten skrev. Antonio Kolak, kroatisk, gjorde debut i kroatiska landslaget här i november. En match, jag kan gissa kanske inte att det var väl inte det dunder ordinarie kroatiska landslaget som trots allt spelade en VM-final så sent som 2018. Öste in massa mål i kroatiska Rijeka, ber om ursäkt för uttalet där. Och såldes till PAOK för 30 miljoner sommaren 2020. Och ett tränarbyte där har gjort att han har liksom hamnat lite utanför. Och kan väl kanske då tänka sig ett lån till Sverige. Men det känns också som att han kanske är på en lite för hög internationell nivå för att vända till allsvenskan. Och den andra spelaren som nämns då är Nikolaj Jörgensen. Han är ju mer känd. Var ju ett rejält bråk med Marcus Rosenberg nere i Dubai när MFF mötte FCK. Vad kan det ha varit? 2015, 2016? Mm. På försäsongen där.
Årtalet kan jag inte uttala mig.
Ja, det var någon eftersläng på, ja, tror det var Jo Inge Berget eller något sånt där. Jag minns faktiskt inte situationen, men han är mer känd. Han har varit i Feyenoord och där finns ju en tydlig, de senaste åren nu sen 2016 tror jag, och där finns ju den tydliga Jundal Thomasson-kopplingen både därifrån Feyenoord och från danska landslaget då, där han har hållit till fram till att Kasper Jorman tog över. Då har han liksom inte varit med i diskussionerna där, eller varit med i någon trupp rättare sagt. Han snittar ungefär 0,5 mål per match, så det är ju en hög, alltså, och detta i den holländska ligan, så det är en högklassig anfallare, fyllt 30, så han har ju många år kvar också. Även där är väl lån det främsta alternativet. Han har...
Är MFF i det, så att säga, MFFs position i näringskedjan, innebär den att om man vill ha anfallare av klass, så är det, finns det bara lån att tillgå? Är det så?
Ja, om man vill ha en färdig spelare i alla fall. Det allra bästa hade ju varit om man får upp... Alltså, den värvningen av Thelin som MFF gjorde 2014, det är ju alternativet liksom, att man hittar en sån som bara slår igenom. Men det kunde ju MFF göra då, för då var det ingen som räknade med att de skulle gå till Europa. Det fanns inte det kravet då. Nu finns ju det kravet, och kan man ju liksom inte gamla på det viset, om man får kalla det för en gambling. Det var ju väl scoutat förstås, men det var ändå...
Om vi tittar vidare här i era listor, så har Max en punkt som hör ihop lite grann med mittbackarna och sådär. Men den kallas till sin rubriksättning för irritationsmomenten. Det handlar ju... det mest uppenbara är ju då Rasmus Bengtsson, men det finns flera andra irritationsmoment, menar du, Max?
Ja, nej, men det har ju varit oerhört. Arnold Tröstadsson var ju inte helt tydlig med hur han ville se på framtiden. Romain Gall är inte... Alltså det finns ju alltid spelare som inte är nöjda med sin situation, så är det ju. Men det känns som att MFF har haft mycket mer irritationsmoment den här gången än, och framförallt det som har legat kvar länge. Och någonstans så... Och det kan man ju inte prata offentligt med många saker, men liksom hur spelare ska behandlas av tränare och sportchef, och är man verkligen samstämmig? Man ska ju inte backa här hela tiden, men Behrang Safari var ju också en spelare som gick missnöjd hela hösten, men bet ihop, men som kanske hade behövts. Det kanske hade varit bra att hålla igång två stycken. Nu står man med en vänsterback, och kanske man skulle haft kvar Safari då och lagt pengar på något annat. Alltså det finns för många... Det finns ovanligt många sådana här irritationsgrejer som ligger och skaver och gnager. Jag tycker det känns som att MFF måste även där på något sätt tydligt reda ut saker. Sen krävs ju naturligtvis två parter för att göra det, men det är någonting som har kört fast.
Men är det... Alltså, vad är det man ska... Är det, finns det någon patentlösning här? Eller... Alltså jag menar, det, om man ska hitta... Jag föreställer mig att det kräver väldigt mycket jobb att lösa de här situationerna.
Och det är, alltså, återigen, det är väldigt lätt att sitta bredvid, men, och jag kan inte ge patentlösningar, men jag tycker att saker och ting har gått för långt på flera fronter, att man inte har liksom klurat ut och klarat ut. Jag kan inte vara mer konkret än så. Jag tror att det, när vi pratar ändå om saker som påverkar situationen, så är det någonting som påverkar. Alltså, det är klart att en trupp och ett lag diskuterar en Rasmus Bengtsson som är med och tränar för det mesta men som inte är aktuell att spela, eller en Romain Gall som spelar i U21-laget men ganska tydligt inte, man ser nästan på hans kroppsspråk att han inte vill vara här långa stunder, tycker jag. Det är en olycklig situation att inte laget fungerar.
Fredrik, du har också med som en punkt den sittande mittfältaren.
Ja.
Det tolkar jag med det du skrev till där som att du anser att hålet efter Fouad Bachirou behöver, eller tomrummet där behöver fyllas på något sätt.
Ja, alltså delvis har det ju fyllts av Erdal Rakip, men... Jag tycker mest bara att det är inte ett akut problem så att säga, men det är ändå intressant att Malmö FF har tappat en mittfältare som ändå i alla fall höll Europanivå, svårt att säga nu, han får inte spela någonting, har knappt spelat alls sedan han lämnade Malmö, men han har liksom inte ersatts, han bara försvann och så var det inte mer med det. Han har ändå i de här båda Europagruppspelen och vägen in i dem, så har ju han varit enormt viktig. Precis som att Enok Kofi Adu var enormt viktig när MFF nådde Champions League för några år sedan. Det är liksom, han är bara inte där längre. Och det är liksom inte något man tyckte att man behövde ersätta. Liksom. Det är bara mer en reflektion. Och att det inte skulle påverka laget som helhet, tycker jag. Ja, det är väl kanske optimistiskt att tänka så.
Jag kan lägga till det här med alltså, Oskar Lewickis frånvaro är väl inte avgörande för den här vintern, men att den har haft en viss påverkan. Han är en viktig spelare. Han hade varit ett alternativ att testa som mittback också om han hade varit hel. Så att hans osäkra skada tycker jag har betydelse.
Mm. Ja, men han är, det är också, det är ju inte enbart för han spelar, han skulle nästan kunna, han hade ju kunnat vara med var som helst på planen nästan mot Gais, och han hade förmodligen gjort en ganska stor skillnad just för att han är en MFF-spelare, alltså in i märgen, och det hade kanske behövts någon mer sånt på plan mot Gais, någon som vet vad som krävs och vad som förväntas av laget och som inte accepterar en förlust liksom. Jag tror att hade man haft Lewicki och Dahlin på planen bara mot Gais, inte för att de rent, vad ska man säga, rent tekniskt sett skulle kanske gjort den stora skillnaden, så är ju det, så är den vad ska man säga, det klubbhjärtat och den energin de kommer in med ganska viktig i sådana matcher.
När vi nu ändå inne på denna och pratar om mittfältet här, så kan det ju vara värt att ta upp Anders Christiansen, tycker jag.
Mm.
Nu var han där igen. Och blev utvisad.
Ja, jag ställde frågan rakt till honom och frågade om han borde med facit i hand tagit det lugnare med tack på att han hade ett gult kort och det läget laget var i. Men han menar på att han var övertygad att han skulle vara först på bollen. Och ja, vad ska man säga? Det är ju svårt.
Ja. Men alltså det är ju min erfarenhet av spel på mycket, mycket lägre nivå är att man som spelare, även på den nivån, har en väldigt god uppfattning om man är först på bollen eller inte i en sån duell.
Mm.
Det låter väldigt mycket som en ganska ihålig efterhandskonstruktion.
Det spelar inte så jättestor roll heller. Om man är, jag tyckte det såg ut som att de var på bollen ungefär ganska exakt samtidigt.
Ja, nej, det är
vilket också är ett alternativ. Men han kommer ju faktiskt med en rak sula in i duellen. Mm. Och ja, då är ju reglerna ganska tydliga oavsett om man är lite före eller lite efter. Så får man inte göra liksom. Sen så kanske det var hårt med ett gult kort, jag vet inte. Det förstärks ju av att spelaren skriker och så vidare. Men ja, det här är ju kanske inte, det kan inte komma som en överraskning att den risken finns när man satsar på det viset.
Nej. Nej, men precis, det är ju dit jag vill komma. Alltså, det är, vi har pratat här om liksom intensitet och energi och engagemang. Men då måste man ju också se till att rikta den åt rätt håll.
Mm.
Ja, det är svårt, för jag tycker att Anders AC, han har ju, jag tycker han har försökt verkligen, alltså i spelet han har försökt springa och kriga så mycket han kan, men självklart så går det inte att dra på sig onödiga kort, och kanske är lagkaptensrollen för mycket för honom, jag vet inte, för det är det där också en balansgång. Jag tycker att han sköter det väldigt bra medialt i fjol och sådär. Men det är klart att han kanske drog på sig ännu mer i fjol än och har börjat likadant i år. Att det finns någonting i det, jag vet inte.
Eller tycker ni att jag är för hård mot honom?
Men det finns ju röda kort, eller jag vill säga gula kort och gula kort ska vi väl säga. För det var inget direkt rött kort liksom, och alltså, det är väl mer liksom att man, jag vet inte var man ska komma, det är svårt, vissa saker händer ju i stundens hetta, men det kanske har hänt i stunden sätta lite för många gånger att det blivit så. Jag tycker egentligen det var mer uppseendeväckande rent så disciplinmässigt det första gula kortet. Och det sa någonting om att Malmö FF nog var lite i trubbel i matchen också. Inte bara för att man var i underläge, men att behöva filma till sig en straff borta mot Gais för att man har svårt att komma loss till de där riktiga chanserna. Då vet man att det, ja, det finns lite trubbel. Det var även så här, andra sådana signaler på det var att MFF hade flera inkast längs kanten som tog väldigt lång tid för att det fanns ingen att kasta till. Det brukar inte heller vara ett gott tecken. Att det inte är någon som söker upp bollen och aktivt vill ha den liksom.
Det blir ju ofta mycket smällare och sånt när inte spelet fungerar. Erdal Rakip kunde väl åkt ut också i den här matchen faktiskt. Mm. Som jag upplevde det. Så att det är en frustration. Jag tror mer att i en punktlista över vad Malmö FF måste åtgärda för att hitta tillbaka på spåret så tror jag inte att det är den helt avgörande. Men jag tycker att du har rätt, Fredrik, att klart att AC måste hitta rätt i det här och bemästra det.
På din lista, Max, har du också föga överraskande med punkten fasta situationer, som ju är något av ditt.
Nej, jag vet inte. Jag har sagt det många gånger, jag har inte den erfarenheten som fotbollsspelare eller mer än som lagledare för Husets damlag för 100 år sedan, liksom ett träningsmomenten i fotboll. Men någonting känns ju inte rätt att ett lag på Malmö FFs nivå ska vara så, släppa in så mycket mål på fasta situationer. För Thomasson får ta fram vilken statistik han vill. Det är två frisparksmål redan i år som bara av det ena kändes verkligen som dålig förberedelse att man inte fixade det. Och likadant, alltså denna oändliga rad av hörnor och även långa inkastar, det händer förvånansvärt lite. Det kommer inte ens till lägen, utan det är... och vi även frisparkar. AC slog väl bort två frisparkar riktigt grovt mot Gais. Jag trodde både han och jag trodde att Toivonen skulle tillföra mycket, mycket på det. Men jag vet inte riktigt vem som sköter det offensiva upplägget för fasta situationer. Men Johnny Fjell har ju väldigt stort ansvar för det defensiva. Och det kanske inte är rätt. Man måste kanske hitta en annan typ av tränare på just de här sakerna. Alltså en riktigt expert, en riktigt duktig nörd.
Alltså de defensiva fasta kommer ju tillbaka lite grann till Fredriks tidigare punkt med tryggheten och målvaktsspelet. Och för där skiljer det ju ganska mycket just i de situationerna från målvakt till målvakt, hur de agerar och hur de vill ha det. Och det är klart att spelar man om man inte har gjort några justeringar, det kanske de har gjort. Men om man inte har gjort några justeringar så blir det ju svårt att ha samma typ av boxspel när man har Marco Johansson i mål som när man hade Johan Dahlin. Därför att de agerar på helt olika sätt. Mm. Sen vad gäller de offensiva situationerna vet jag inte. Där känns det ju ofta, tycker jag, som att de sparar ganska mycket på krutet på försäsongen. Och inte visar så där himla mycket, utan det är mest bara in med bollen. Och så. Sen får man inte slå frisparkarna 10 meter över för det.
Nej, men det är det som är konstigt. Det är dålig kvalitet på den.
Det var hörnorna så kändes det var ganska, eller inkasten var ganska höga bollar mot Frans på bortre. Det ska ju sägas att han hade en nick i stolpen och en nick ganska tätt över, tror jag också. Så att det var inte helt ofarligt. Liksom. Det är samtidigt, den sitter inte dit de... Så ofta som de hade behövt, kanske.
När man pratar ju så mycket om att fasta situationer är så viktiga i dagens fotboll. Då kan man ju tycka att utdelningen både fram och tillbaka ska vara bättre, så att säga. Så att, det fanns väl en period i fjol då det faktiskt blev en del hörnmål. Men det är ju länge sedan man kände att en speciell spelare var ett verkligt hot på de fasta.
Ja, nej, det var ju ganska förknippat med Thelin ändå. Även om Toivonens intåg sen också bidrog, absolut. Nu har vi grottat ner oss här. Då vill jag vända på detta och fråga om det fanns någonting positivt från de här två matcherna som MFF kan ta med sig.
Oj.
Det kanske är på individuell nivå man får titta då, men...
Men jag säger, om man även bakar in U21-matchen igår så... Alltså, Stefan Nassi har ju lite roliga... ska vi säga, lite roliga egenskaper som ställer till det lite grann. Sen är inte han flygfärdig. Och sen tycker jag även att Mubarak nog har lite av de kvaliteterna. Det lite irrationella, det lite oväntade. Som kanske en gång i tiden Mattias Svanberg förde in i laget också. Men av etablerade spelare kan jag inte påstå att jag tycker att något var bra.
Ja, jag har svårt att se någon av de yngre göra något större avtryck i Allsvenskan i år faktiskt. Även om jag förstås gärna blir motbevisad. Det är alltid kul när yngre tar för sig och får sina genombrott. Det är alltid speciellt. Jag kan inte säga att det finns någonting från matcherna som har varit speciellt bra. Det är, jag tycker det är jättesvårt. Vi kan inte hitta något enskilt moment så som jag tycker har varit... Nej, det går inte.
Det har funnits enstaka...
Beimo tycker jag är väl en positiv injektion och visat att det finns... I alla fall om Jonathan Tomasson vill så finns det möjlighet till en konkurrenssituation på högerbacksplatsen. Han var ju inte så intresserad av det förra hösten, men det kanske han är nu.
Men det har hänt någonting med Beimo också, tycker jag. Det är en helt annan kraft i hans sätt att agera. Så jag håller med om honom. Sen kan man säga det möjligtvis, om man ska vara snäll, att det fanns ju, har ju funnits glimtvis några minuter då och då där det snabba passningsspelet har kommit fram. Sen har det inte lett till någonting. Men alltså, man vet ju att det finns där någonstans ett snabbt och lite rakare spel. Men det har inte kommit någonstans. Så det är inte... Det är svårt att lyfta det som något väldigt positivt. Det är bara ett litet embryo till någonting.
MFF har ju kvar att avverka den sista gruppspelsmatchen i cupen mot Halmstad på lördag. Är den viktig på något sätt? Och i så fall vilket?
Nej, det är väl som en träningsmatch. Viktig som en träningsmatch. Det gäller ju nu måste ju MFF börja hitta rätt på något sätt. De får väl... Viktig. Nej, den är väl... Ja. Jag vet inte vad som ska vara.
Finns det delar av den som är viktig?
Ja, men som en träningsmatch är viktig. Fast kanske lite mer än de här träningsmatcherna i januari förstås. Nu är det ju, nedräkningen har ju börjat i Allsvenskan. Nu gäller det ju liksom börja få spelmomenten att sitta.
Den borde ju vara viktig, men jag tror inte att den kommer att kännas som viktig. I och med att vi nu spekulerar att det trots allt måste in blod i truppen och så vidare, så kommer inte det vara klart. Det kommer inte vara några nya spelare på planen på lördag. Halmstad har ju väl inte heller någonting att spela för, har de med. Nej. De är också borta. Mm. Så att jag har svårt att säga att det är en sån där, jag tror de flesta ser bortom. Den här cupmatchen tillhör, alltså man borde inte göra så, men jag tror att man som spelare tänker så att den tillhör fiaskot. Och sen får man starta om. Så jag förväntar mig inga stora i den, eller stora förändringar i den matchen.
Nej. Har ni några sista ord? För den här gången alltså.
Ja, det var bra att lägga till det. Det är ett helt annat ämne i så fall. Vi kan ju bara notera att Malmö FF på fredag har årsmöte. Och för första gången då helt digitalt. Man får ju hoppas att inte alla 9000 medlemmarna kommer, för då kan det bli lite kaosartat. Och det teamsmötet, eller hur de nu kommer att koppla upp det. Det kommer de inte att göra. Men det är en speciell omständighet, och styrelsen tycker jag i det fallet har varit klok nog att inte lägga några förslag som kan orsaka någon större debatt eller något liknande. Man har heller inte fått in några avgörande motioner, vad jag förstår. Utan det här är ju ett årsmöte som i princip bara måste avverkas för att man ska göra det, och det kommer att väljas in ett par nya i styrelsen. Men jag tror inte att det kommer att bli några stora frågor eller stora diskussioner.
Och sen kan man väl avsluta med att säga också, i alla fall från min del, att Malmö FF har fortfarande Allsvenskans allra, allra bästa trupp. Nu gäller det för dem att hitta ett sätt att faktiskt få dem att fortsätta vara det även på plan. Det är det allting handlar om. Liksom. Det är inte så att man sitter och dömer ut. När man har såna här diskussioner så får man ju också minnas att allt är relativt. Liksom. Det är inte så att MFF har förvandlats till Örebro för att man har gjort de här kuppmissen.
Nej. Det hade varit
Nej, just det. Det hade inte varit kul.
Nej, men det är väl det mest mellanmjölk jag kunde komma på.
Man har inte ens några färger på sina kläder.
Nej, exakt.
Det är allsvenskans mest färglösa, utan tvivl.
Det här har varit avsnitt nummer 238 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.